Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej på er och välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden. Det har faktiskt hänt en del sen vi hörde senast. Marian Svab, Sebastian Rönnström och jag Mattias Hjelm. Vi kommer bland annat prata om att HIF behöver söka en ny ordförande efter att Kjell Jakobsson meddelat att han inte ställer upp för omval. Det har faktiskt spelats en match också. HIF har förlorat borta mot Elfsborg. Vi ska ut i vida världen och prata om ex-HIF-are. Vi ska titta lite på Superettan redan nu inför nästa säsong. Ja, och sen kanske det blir en del mer också. Eller vad tror ni? Får vi ihop ett avsnitt den här veckan också?
Ja, men det tror jag. Där finns ju alltid saker att prata om kring den här klubben. Likaså denna veckan. Det är fortfarande många frågor som hänger i luften som vi inte har svaret på än. Jag tror väl kanske att det kommer att utkristallisera sig kanske i nästa vecka när sista matchen är spelad. Det skulle ju inte förvåna mig om det ploppar till en del pressmeddelanden från HIF, de spelare som lämnar, spelare som förlänger och så vidare. Men jag tror kanske att De stora besluten och beskeden kanske får vänta till efter matchen mot Hammarby. Även om jag inte vet, men så känns väl troligt.
Ja, om vi ändå ska försöka avhandla matchen mot Elfsborg på måndagskvällen.
Får jag lov att plocka upp Sebbes tråd?
För jag tyckte det var
rätt så intressant faktiskt. För att de stora beskeden får inte dröja helt enkelt. Det finns ju, jag tror att man måste rulla ut det ganska snabbt nu. För att som sagt var i början på januari så sätter verksamheten igång igen, det sportsliga. Med... jag förmodar både här och damlaget, men framförallt då liksom, om vi nu pratar här i ett här perspektiv, så är det så att det måste komma ut relativt snabbt. Folk vill ju veta. Det kan vara allt ifrån den som står och väljer om hon ska förnya sitt årskort innan jul. Den ska igång, den försäljningen. De säger redan att de har liksom knutit till sig samarbetspartners redan i en ganska stor utsträckning. Vi vet inte hur det ligger till. Sen försvinner det å andra sidan liksom pengar, centrala pengar. Och sen så måste det komma kring organisationen också rätt snabbt, tror jag, besked hur det blir med tränarfrågan. Vi ska inte gå in, vi har redan avhandlat vad vi tycker där och hur vi förhåller oss till spelare in och ut och så, kontrakt. Men vi vad det gäller ledningen, om Andreas Granqvist fortsätter eller inte, om det blir samma tränare eller om det blir en ny tränarkonstruktion. Jag tror folk går och väntar på de här. Jag förstår att det inte kommer nu innan Allsvenskan är färdigspelat, men jag är inne på Sebastian, de här stora beskeden måste, tror jag, komma rätt snabbt för att kunna liksom, dels är det ont om tid redan. Veckorna går ju och sen kommer jul och nyår och sen så är säsongen igång och sen kan man tycka att ja, men det är ju, de får väl ha lite grann, om vi tar truppbygget, de har väl ändå på sig till att ta in, plocka in folk en bit in på 2023. Ja, men i det läget HIF befinner sig i så är tydlighet extra viktigt faktiskt.
Ja, just om man kopplar då till att man ska kanske varva in spelare och så. Där är ju klubbar som har vetat under en längre tid vilken serie de kommer att spela i och som har börjat och kunnat börja planeringsarbetet redan tidigt. Det har ju inte HIF kunnat göra eftersom man inte har vetat för en vecka sedan vilken serie man kommer att tillhöra. Så där blir ju en en uppförsbacke redan där sett till tidsaspekten.
Och det är ju ett jojo-lags ständiga dilemma. För går man upp i Allsvenskan så är det sent och så ligger man efter i Allsvenskan.
Ja, vi hann väl fira Lucia i fjol nästan innan det var klart vilken serie HF skulle spela.
Ja, och det, och åker man ur som i det här fallet så brukar det ske väldigt sent på säsongen med någon omgång kvar eller i sista omgången. Och då ligger man efter för det kommande året i en serie längre ner jämfört med superettanlagen som vet att de kommer att spela där. Till exempel då derbymotståndare nästa år, Landskrona Boys. För att säga det. Men okej, innan vi går till Elfsborgs matchen
och Trelleborg, glöm
inte Trelleborg. Ja precis, men vi bevakar ju inte Trelleborg på samma sätt som Landskrona Boys, så. Men visst, du har rätt där, ja,
det kittlar inte lika mycket med derby mot Trelleborg som derby mot MFF eller Boys för den del.
Men Skåne är Skåne likväl. Men okej, okay. Innan vi tar detta med Elfsborg och avhandlar den matchen, även om den ur HIFs perspektiv egentligen var rätt betydelselös, i alla fall poängmässigt och var man kommer att spela. Ett av de stora beskeden har ju kommit nu, och det är då som jag var inne på inledningsvis, Kjell Jakobsson fortsätter inte som HIFs ordförande. Ska vi ta den punkten rent av redan nu då, när vi ändå pratar om stora besked och organisationen och så?
Ja, men, han, skälen till att då Kjell lämnar är ju, som man sa, att han har redan lämnat det här beskedet tidigare, så att säga, så att HIFs valberedning har kunnat sondera terrängen efter en efterträdare. Och anledningen då är att han har helt enkelt inte tid, för han har dels familjen kräver med, eller och dels så är det ju hans näringsverksamhet med olika hotell och så. Hur viktigt är det med den här posten? Ja, Kjell Jakobsson har ju varit väldigt tillbakadragen. Han har varit mer strategisk än strategisk ordförande. Frågan är nu vilket vägval här. Precis som med i många andra avseenden så måste HIF göra ett vägval här. Om man ska ha samma profil, en strategisk ordförande, behövs det någon som är någon slags kombination av strategisk, operativ slash, de ska nog inte gå på en ren operativ ordförande kanske så, va? Men alltså det, och sen så är det frågan är då, för har det ju varit så att vi har ju stått och diskuterat här på redaktionen är att vara ordförande i HIF som att sätta sig i en katapultstol. Vem gör det frivilligt i detta läge? Men på många sätt så är klubben står på en stabilare grund idag, som jag tror ändå att folk kan tänka sig att kliva på det här tåget och vara ordförande för föreningen. För att dels så mår ekonomin bättre, även om man ska glömma att det är fortfarande miljoner som HIF är skyldiga, som man skjuter framför sig, som ska betalas tillbaka så småningom till olika aktörer. Nummer två, om man har igång en flickverksamhet och en damverksamhet som är fungerande, och sen har du en ungdomsavdelning då som där Micke Dahlberg och Hans Eklund är verksam. Så på många socialt hållbarhetsarbete, det är ju här verksamheten som är sorgebarnet än så länge. Men på många sätt så är det ändå liksom ändå ett bra läge för en gångs skull för en HIF-ordförande att komma in. Vilken profil? Ja, vad ska jag säga? Det är, för mig, jag tror att HIF kan de här behoven bättre än vad jag kan. Men att jag ska, någon kommer säga att det är bra att ha in en renodlad affärsmänniska. Behöver inte kunna fotboll alls. Jag vet inte. Ja.
Du nämner katapultstol. Nu får ni hjälpa mig här när ni tittar omkring i fotbollsklubbar. Min känsla, utan att jag har gjort den här sonderingen nu, jag tänker på det nu, det är att det har ändå varit ett par eller några stycken ordförande byten de senaste åren i HIF. Brukar inte ordföranden sitta lite längre i klubbar än det har varit nu, eller?
Ja, alltså jag har inte heller alla de siffrorna i huvudet, alltså jämförelser med andra klubbar, men det är klart att det, precis som på övriga poster i den här klubben så har det bytts. Och
framförallt på senare tid,
ja.
Från 10-talet fram innan dess var det både Sten Inge Fredin och sen hade det Yngvar Wenhede, Claes Johansson, så det... Men visst, absolut. Jag är inne på Mattias linje.
Och det handlar ju också även på de posterna om att ett långsiktigt arbete och så vidare. Sen ska man komma ihåg att en ordförande är ju inte ensam, utan han har ju en resterande styrelse med sig idag. Ja, vi än så länge inte vet om någon hoppar av, men några sådana besked har ju inte kommit hittills. Och sen som du var inne på, Marianne, är ju också att en ordförande kan ju välja att ta olika stor plats. Kjell Jakobsson har ju varit, som du sa, tillbakadragen. Han har valt att inte vara det här ansiktet utåt för hela klubben, utan de bitarna har liksom fallit på Joel Sandborg och Andreas Granqvist, och det var de som tog beslut om att sparka tränarna, det är de som tar beslut om varvningar och så vidare. Så det är allt som liksom har skett inom ramen för A-lagsverksamheten och den här degraderingen, det är ju beslut som Joel Sandborg och Andreas Granqvist har fattat, och sen som styrelsen i sin tur godkänt. Så de har ju givetvis ett stort ansvar de också, för de har ju mandat att sätta stopp om det är något beslut som de inte tycker borde fattas. Så de har ju gett väldigt mycket utrymme till Sandborg och Granqvist i de här sportsliga frågorna.
Jag tror inte man ska förminska en ordförandes betydelse i alla fall, för det är högsta positionen inom en organisation, och någon ska ha den rollen, och den rollen fyller en funktion, annars skulle den inte finnas.
Men nu är vi där igen, Mattias, det du var inne på innan, i en jojo-klubb. Att vara ordförande i föreningar som har en stabil, att vara ordförande i Häcken, det skulle jag kunna gå in och hjälpa sig. Nej, men lite hårdraget här, eller väldigt hårdraget. Men alltså en fungerande, att kliva in genom dörrarna som ny ordförande i en fungerande verksamhet versus det du sa i en jojo-klubb. Alltså det, jag tror det nöter ner människor rätt snabbt, alltså att vara med en ordförande i HIF, på tal om att de har bytt rätt mycket. Det är det jag tror också, att man måste titta efter någon som är lite tålig, som kan ta, som ni säger, tar ett visst x antal beslut tillsammans med sin styrelse, för det kommer behövas göras vägval här nu igen. Och det måste in en människa som vågar ta de här vägvalen, både obekväma beslut och liksom inte bara ett år fram i tiden eller det här fem, väldigt lång tid framöver, och fixa vilken klubb ska HIF vara. Det är den viktigaste frågan idag, enligt mig.
Ja, och här är det ju så fiffigt i Sverige att vi har liksom medlemsdemokrati där styrelsen är liksom representanter för medlemmarna, och att medlemmarna kan ju bestämma vilka som sitter i styrelsen, vilka som har mandat att fatta de här strategiska och operativa besluten. Det är inte medlemmarna som tillsätter Joel Sandborg som klubbdirektör eller Andreas Granqvist som sportchef eller Lindström och Alvaro Santos som tränare eller varvar spelare, utan det är ju faktiskt alla de rekryteringar som görs av klubben är ju styrelsen som liksom har mandatet i de frågorna, och där är ju medlemmarnas förlängda arm. Så finns det nu liksom åsikter och tankar bland medlemmar, så har de ju sin möjlighet i det här läget att faktiskt komma med förslag på förbättringar och få in personer som man önskar i klubben.
Nu växer en tanke i mig. Jag försöker sammanfatta ert snack här var och en för sig, och kanske är det så att HIF rent av skulle må bra av en riktigt stark ordförande, eftersom beslutsfattandet då i mångt och mycket, som du var inne på, Sebbe, kanske då lagts över mer på Joel Sandborg och Andreas Granqvist, att det finns en någon slags friktion i det hela, eller om det nu skulle behövas.
Eller en maktbalans.
Ja, jag vet inte om man ska uttala det så konkret, men om det skulle finnas olika åsikter, att det finns olika åsikter och att man kan stå på det, att de stöter och nöter lite på varandra. Det kanske har blivit för likriktat.
Det har ju blivit, eftersom alla, jag menar Joel Sandborg och Kjell Jakobsson är ju gamla vänner sedan lång tid tillbaka, så har funkat ihop och så, och sen så, ja, men det är klart att det är väldigt liksom, det är en jag skulle inte vilja säga familj, för en familj där bråkas det också ibland, va? Men det är väldigt mycket liksom att det är mycket kompisförening. Ibland kan det vara bra att det kommer in en röst som inte är in, liksom, höll upp sig ingift i familjen, och som har en annan syn och ett annat perspektiv på verksamheten. Jag kom på att jag undrar om inte man skulle kunna damma av en gammal på tal om det här med nyordförande. Man skulle gamla, jag tror att jag skrev den krönikan för 100 år sedan ungefär, när Sten Inge Fredin och Bengt Adolfsson, den här gamla investeraren som fick ett väldigt gynnsamt upplägg, Singabänga, pytsade in pengar men fick tillbaka väldigt mycket också ur truppen sen när det sålde spelare. Och jag, till slut så blev de ju som hund och katt, Sten Inge Fredin, och då sa jag liksom, inför ett ordförandeval då, innan det blev klart att Sten Inge Fredin skulle välja, så var det en falang som ville fram Bengt Adolfsson då. Egentligen skulle man kunna göra det, och då föreslog jag, ja men kanske man skulle testa på det här i Sverige, en light-variant av det som man har utomlands, en presidentval. Nej men alltså, du, vi har idag, jag pratade med Fredrik Storm som är valberedningsordförande igår, och de har ungefär 5-10 namn i dagsläget som de kikar på, och där kommer komma till fler och så. Men låt de här människorna kanske lägga fram en idé offentligt, en kampanj, det här vill jag göra med HIF. Och så får medlemmarna ta ställning till det, alltså välja utifrån det, ja men det här passar nog den här för er, den som de tror på mig. Alltså någon slags sån här variant, det har varit rätt häftigt, det hade varit roligt att följa om,
ja, den idén gillar jag skarpt, just det här kampanjen. Jag tror man hade fått ut ganska mycket av det, för det blir ju lätt att, alltså,
att det blir transparent framförallt, ja, vad en människa vill med,
absolut,
föreningen.
Plus att det också blir att, ja men alltså, uppenbarligen finns ju ett liksom förtroende, det är ju också medlemsvalt och så, kring valberedningen, men att det blir ju lätt att man går på valberedningens förslag.
Ja, det gör man sen, nästan i...
Ja, det är ju ytterst få tillfällen det händer, ja, att man inte går på valberedningens förslag. Så det hade varit lite kul om det varit lite så, öppnar kort och bara fram alla kandidater på en och samma gång, och så, ja, får medlemmarna ta ställning.
En, två månader innan så rullar så är det kanske en 6, 7, 10 kandidater som säger, det här vill jag göra med HIF. Jag hade tyckt det var jättehäftigt.
Ja, det hade verkligen varit. Men jag tror väl inte att det lär bli på det viset. Men det hade varit väldigt
kul. Vi kan börja lobba för en presidentkampanj nu.
Om det inte blir den typen av kampanj, utan valberedningen kommer fram till ett förslag som det brukar vara, och sen så blir det den personen och den personen tackar ja. Jag tror inte man ska vara rädd för det här som man pratar om, med två olika nationaliteter, att det uppstår kulturkrockar i en relation. Visst, det är smärtsamt och det är jobbigt och det uppstår konflikter och man måste hantera problemen, men det finns också en dynamik i det. Jag tror inte man ska värja sig för att det får vara någonting som får finnas i vägen.
Ja, under förutsättning att de stora ramarna är klara innan man går in i styrelsearbetet.
Ja, men alltså, som i en relation mellan två olika nationaliteter, ramarna, det finns någon slags passion och kärlek, men man har också det snöts och blöts för att man har olika bakgrunder.
Jo, men alltså, absolut, jag är med på det, att det är en del av processen, men det får ju inte vara så att varenda ett, alltså vägen fram måste ju alla någonstans ha en klar bild av det här. Vi är på väg dit,
såklart,
så här ska vi göra.
Givetvis.
Sen på vägen dit kan man göra det på olika sätt, och någon kanske kommer upp, men ska vi göra på det här sättet? Ska vi till exempel nu med här verksamheten, ska vi gå en annan väg och ta ett kliv tillbaka? Vi har ju testat så många olika grepp här nu, det har inte funkat. Ska vi köra på att vi försöker utveckla, att bli en utvecklingsklubb för unga spelare och försöker sälja där in? Är det ett måste att vi måste direkt upp i allsvenskan, eller mår vi bättre av det? De sakerna tycker jag man kan stöta och blöta, och där det kommer olika röster in från sidorna och idéer. Men alltså, vad HIF ska vara, kulturen och identiteten, den tror jag att man måste sätta från början. För annars blir det ganska spretigt och vinglig resa igen.
Och det vill nog ingen inom HIF och ingen utom HIF ha som följer HIF. Vi släpper Kjell Jakobsson. Har du någonting
mer? Klubben kanske kommer en dag till ett läge där kanske ett damlaget tar klivet upp i damallsvenskan och herrlaget spelar en division under. Vad gör klubben i det läget? Ja, man kan hänvisa till gamla strukturer och säga att ja, men det är här laget som drar mest publik och så. Jo, men vi har ett damlag som ligger en division högre nu. Alltså, bara lek med tanken här nu, teorin. En dag står vi kanske där, eller HIF.
Det är nog ingen tanke kanske som inte har varit frekvent funderande kring inom HIF, eftersom HIF alltid sett att HIF ska vara i allsvenskan på här sidan. Det kanske damerna också kommer, men inte att de är på olika nivåer. Då skulle båda vara högsta i så fall.
De kanske är båda i divisionen under.
Precis. Ja. Det är en kittlande...
Det tar vi några år innan det i så fall blir.
Ja, det blir det.
Det är en kittlande fundering för framtiden. Vi släpper Kjell Jakobsson, vi släpper ordförandeposten i HIF. Nu Sebbe, där jag var för ett kvart sen kanske. Elfsborgs match, ska vi avhandla den? Elfsborg vann alltså med 3-0. Jag såg inte hela matchen, men jag har tittat tillbaka på den och konstaterat att det var en hejdlös massa chanser för hemmalaget.
Ja. Jag sa till Mattias innan jag gick hem, blir det ikväll och blir det 5-0 till Elfsborg? Då sa du, alltså, nej. Och det blev det ju inte heller. Men i verkligheten, ja. Jag känner att det kunde sluta där.
Ja, då utifrån chanserna så hade det absolut kunnat sluta där.
Årets HIF, i mitt tycke, Kalle Joelsson gjorde ju ett antal fina räddningar och höll ju ner siffrorna. Men det är klart att alltså, i det här läget, resultatet, prestationen, det spelar ju inte jättemycket roll egentligen. Det är viktigare då, tycker jag, att man ger chansen till de här yngre spelarna som fick starta matchen och visa upp sig på den nivån. Men ja, ska man ge sig på en matchanalys så kan man ju snabbt konstatera att det här unga och redan degraderade HIF-laget hade ju inte mycket att sätta emot. Och det är väl inte särskilt förvånande. Där var ju ett antal spelare som knappt spelat i allsvenskan innan.
Fast, och det hade varit konstigt. Nu måste jag säga emot dig.
Elfsborg formstart dessutom.
Jag måste säga emot dig. Resultatet har ingen betydelse. Har vi kommit dit hän att resultatet i en tävlingsmatch för HIF inte betyder någonting? Är vi där nu alltså?
Rent praktiskt alltså, för tabellen förlorar, så...
att det är okej. Nej, jag fattar det för tabellen. Men är vi där nu så att en insats inte spelar någon roll längre? Hur det ser ut, hur man förlorar, att man har förlorat 7 raka nu och kan avsluta serien med 8 raka och gå in i nästa säsong med ett gäng förlora. Har vi hamnat där nu där det är okej med att förlora matcher?
Alltså, nej.
Då har klubben problem, tycker jag. Och då är vi långt ifrån någonting som kallas en slags tävlingskultur.
Att klubben har problem, det tror jag vi alla kan vara överens om att de har haft under säsongen och fortsatt har, eftersom det är många frågor som väntar på svar. Men nej, det är klart att resultatet på något vis har betydelse, att man måste lämna allsvenskan med i alla fall inte huvudet nere mellan knäna som det har varit nu.
Det kan ju bli HIFs sämsta säsong genom alla tider.
Ja, precis. Att man måste ju ändå för sitt anseende skull kämpa för att göra allt man kan för att det inte bara ska bli pannkaka även i de här matcherna, eller den här matchen nu då som är kvar, hemma mot Hammarby.
Men det är väl alldeles utmärkt sätt att använda de här sista matcherna, fast man är ute till att skapa, eller börja skapa en slags ny mentalitet i den här klubben. Eller ska man bara, liksom, bara lägga sig platt nu igen?
Där vill jag bara fästa lite uppmärksamhet, Maja. För att här finns det ett fundament i sportvärlden som har blivit vår tids största klyscha. Det är inte längre att bollen är rund, utan det är det här om att vi ska se till så att vi kan ta med oss det och det. Eller vad kan vi ta med oss till nästa match? Det här kan vi ta med oss till nästa säsong. Jag tror att den här säsongen är ju bara att utvärdera. Vad gjorde vi snett? Börja om, gå vidare. Att ta med sig någonting från de här två sista matcherna.
Det håller inte jag med om.
Jag tror att du överdriver det hela.
Jag är på din sida där, Hjelm. Jag tror inte heller att det egentligen har någon betydelse, sett i att det lär hända en hel del grejer i vinter. Det kommer komma in ännu fler nya spelare och hela den biten.
Ja, men nu pratar ni om vi, nu pratar du om jag. Alltså det jaget är också lite viktigt. Vad är det för inställning jag ska ha som yrkesmänniska?
Nej, men det är att göra sitt bästa såklart.
Ni snackar om vi hela tiden, vad vi, men jag pratar lika mycket om jag också för de här som ska ge, liksom som spelar där ute. Vad vill de med sin fotboll?
Nej, men alltså, okej, jag försöker framföra vad jag tänkte.
Är det okej att gå ut i Hammarby-matchen här i avslutningen och förlora med 5 bollar?
Nej. Jag försökte säga det, att nej, man ska göra allt man kan för att vinna och göra sitt bästa. Men jag tror inte, oavsett resultatet, så tror jag inte att de här månaderna som är till nästa allsvenska match, att det spelar någon roll hur insatsen faktiskt blev i den sista matchen. Jag tror inte man kan ta med sig den över så många månader när säsongen har varit skit nästan rakt igenom. Det är två olika saker. Man ska göra sitt bästa, men jag tror inte man har någon nytta av det resultatet hur det än går till första matchen nästa säsong i Superettan. Var det någorlunda klart vad jag tänkte?
Ja, men jag gillar den här hetsiga stämningen i studion. Nej, men åter till då de här unga spelarna som då fick chansen, vilket jag tycker var ett helt rätt vägval. Det finns ingen anledning att ha med Rasmus Wiedesheim på. Han är också ung förvisso, men han har ju inte kontrakt nästa år och lär ju med all sannolikhet lämna. Så ja, då är det ju bättre att ge Amin Alhamavi chansen, eller som nu på mittfältet Arvin Gigovic, Simon Bengtsson, vänsterbacken. Så att de får lite erfarenhet av det här, så att de kanske till nästa säsong kan kliva lite i hierarkin och finnas med som alternativ i truppen på ett annat sätt. Så det tycker jag är positivt, och det är helt rätt vägval att ta här i de sista matcherna. Sen därmed är det inte sagt att HIF inte ska försöka vinna matchen, men, och det vill ju de 11 spelarna som startar, men det jag ser ett viktigare värde i att ge unga spelare chansen än att, för HIF hade haft svårt nog med sitt på pappret bästa lag mot Elfsborg. Det hade antagligen sett likadant.
Det är väl också ett sätt dels för de här unga spelarna att få se hur hög nivån är mot ett kompetent allsvenskt lag eller kompetenta allsvenska lag, se om de själva räcker till eller hur långt kvar de har, och också en slags utvärderingsmöjlighet för HIF att se okej, vad kan vi förvänta oss, hur stora steg kan de ta till nästa säsong. I det perspektivet så är det ju rätt att släppa fram unga spelare.
Ja, plus att Arvin Gigovic då, som sista års junior, han står där, står ju i klubben. Ja, nu känns det ju som att mycket talar för att han får ett kontrakt, men där är ju också ett vägval klubben måste göra. Ska man ge honom ett kontrakt eller ska man inte ge honom ett kontrakt? Och då är det ju perfekt att testa honom mot bra motstånd för att se vilken nivå han håller. För det är ju svårare att se i en U21-match eller en P19-match. Simon Bengtsson då har ju ett år kvar som junior, så det är ju ingen brådska ur det perspektivet. Men det är också en sån spelare som knackar på dörren till ett kontrakt och som behöver visa upp sig för att man ska kunna se vilken nivå han håller.
Men trots att det var en för tabellen, säger vi nu, så att vi för konsensus skull här i studion, för tabellens skull spelar...
Jag behöver ingen konsensus i studion. Jag tycker fortfarande en tävlingsmatch för en tävlingsmatch.
Så hade varken en seger oavgjort eller, så det blev nu, förlust förändrat det faktum att HIF kommer att spela i Superettan nästa säsong. Då var det däremot väldigt intressant att läsa er rapportering därifrån, Sebbe, din och Erik Perssons, där då alltså Alvaro Santos pratade om lagkaptenen Viljormur Davidsen. Alltså till och med i en sån här för serietillhörighets betydelselöshet i den här matchen, så blev det ändå en match som rundades av med: vänta nu, okej, det här behöver vi prata om.
Ja, han, att Viljormur Davidsen var på bänken kanske inte världens största skräll, så sett till att man vill ge Simon Bengtsson chansen, att Viljormur Davidsen har spelat alla matcher utom mot Degerfors och därmed kanske behöver lite välbehövlig vila. Han pratade, jag pratade med honom i förra veckan och han sa att han hade haft en, spelat med en skada tidigare under säsongen också. Så, det hade ju varit ganska lätt för Alvaro Santos att bara säga att ja, men vi ville vila honom och ge Simon Bengtsson chansen. Men han la ju till den här meningen att vi vet inte hur Viljos framtid i klubben ser ut. Och det härjar man ju till på. Hade han sagt det om Rasmus Wiedesheim-Pohl som har utgående kontrakt, då hade man ju inte lyft på ögonbrynen. Men nu säger han det alltså om sin lagkapten som har kontrakt nästa säsong. Och som alltså... Det är absolut inte konstigt om HIF tittar på andra lösningar, för William och Davidsens formkurva har ju gått neråt under säsongen och han har ju inte övertygat. Men att
han hade någon skada, va?
Ja, precis, han har haft en skada, brutet ben i foten som han har tejpat och spelat med. Men det var ju just i sammanhanget också, det var ju inte ens en fråga från Erik här om William och Davidsen hade en framtid i klubben, utan det var Alvaro Santos själv som liksom lyfte upp den aspekten som ett argument till varför Simon Bengtsson startade. Sen så drog han slog ju inte på fler trummor än så vi ska kanske vara lite lugna i slutsatserna, men det var ändå intressant och det får en och, jag trillar inte av stolen om William och Davidsen lämnar HIF fast att han har kontrakt, sett till att han inte har varit så bra och att han kanske också vill söka sig vidare någon annanstans, men intressant att Alvaro Santos faktiskt tar upp detta.
Ja, jag vet inte om vi ska vara så lugna här, för det är ganska anmärkningsvärt ändå att en tränare gör så. Det händer inte så ofta att man uttrycker sig på det sättet. Är det orutin av Alvaro Santos som huvudtränare för ett allsvenskt lag? Tja, det kanske man skulle kunna göra. Men det känns inte som att Santos är den
Jag tror det är ärlighet. Det är väl bra. Alltså, jag förstår att det är ganska... Man känner själv liksom... Alltså, jag har ju till av den anledningen att... Oj vad skönt, äntligen någon som är ärlig, som inte försöker liksom mörka saker utan säger som situationen ser ut. Alltså, det är... Nej, men jag högaktar Alvaro Santos för det. Sen så, för att återkoppla till den diskussionen vi hade precis innan, William och Davidsen, angående det jag sa, att för mig en tävlingsmatch för en tävlingsmatch, och man kan förlora på olika sätt och man har någon slags yrkesstolthet att leva upp till. Elfsborgs 3-0 mål, det är det jag menar med att HIF saknar en inbyggd liksom slags tävlingskultur. Jag säger inte vinnarkultur, för det kan jag tycka är lite grann flummigt, men alltså att man vill tävla i varje situation. Titta på Elfsborgs 3-0 mål när William och Davidsen. Ja, Simon Bengtsson dessförinnan blev vid 2-0-målet blev undanlyft, underskuffat av bara. Men Simon Bengtsson försöker där, sen att han kanske inte räcker till för att han inte har rutinen och för att han får den där knuffen och att han inte är riktigt där uppe än. Fine, det köper jag, för det krävs ett x antal matcher. William och Davidsson har fått...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
X antal matcher i HIF.
Och har hur mycket matcher som helst bakom sig.
Och ändå... åker han på den här billiga snurr, alltså han blir bortsnurrad vid 3-0-målet. Alltså, och har spelat fotboll så länge. Det går inte ens att jämföra med Simon. Det är där jag menar någonstans att man kan förlora på olika sätt. Jag har inte sett HIF förlora på rätt sätt på under hösten, mer än kanske mot derbyt mot Malmö och sånt där. Där har jag inga synpunkter på att man torskar. Men... Degerfors, Varberg, alla de här matcherna, alltså det är så många spelare där som inte lever upp till någon slags Ja, men viljan att tävla.
Nej, precis. Nej, men jag håller med dig helt och fullt här, Marian. Det var ju inte första gången under andra hälften av den här säsongen som Viljormur Davidsen går bort sig. Nu låter det som att vi bara hänger ut honom, men vi kan ta första målet också. Så hela det målet är också bara en sån här prototyp för hur det sett ut oändligt många gånger. Visst, de vill och de går in och försöker, men de gör det fel. Och det är så enkelt. Och så är de borta. Och det var, den gången var det Kasper Videll som stötte hårt, och så var inte han hemma. Och så kom Filip Reinhold. Han är inte med ner där, fast det var väl egentligen Kasper Videll som jag såg det. Men alltså, försvarsspelet igen, alltså målen, alltså det är så tydligt att det...
Men för mig handlar det återigen att ha en grupp spelare här som är, vad de nu blir nästa år, om det blir en vanlig trupp på 20 man och så kanske flyttar man upp några stycken och låter juniorer träna eller P19-spelare. För mig handlar det bara om att få in en, att man tävlar varje dag på träning och tävlar sen på matchen, för det är alltså så att, och det är det jag tycker har saknats i HIF.
Men det är det enda de har pratat om, då, nästan Alvaro Santos och Mattias Lindström, och ändå så ser man såna här grejer på match då. Vad säger det?
De har ju typ att man inte har spelare som är intresserade av att tävla. Fullt ut.
Det jag saknar ju också, och det har vi ju pratat om, men alltså en tydlighet i vad man vill göra. Alltså, nu köper jag att det blir som det blir i de här två sista matcherna, men ska man bygga om till nästa säsong, så börja då i rätt ände. Bestäm hur ska vi spela fotboll. Det är väldigt mycket prat om det här med kultur. Vi ska kriga, vi ska kämpa. Men det är väldigt lite snack om hur HIF ska vinna fotbollsmatch. Alltså,
och det ligger på tränarna.
Vad är de taktiska dragen? Det syns ju inte. Det är nu, Kalmar har ju hela Sverige hyllat för deras tydlighet och passningsinriktade fotboll. Nu pratar hela Sverige om Häcken fotboll. Alltså, inte ens tränarna i HIF kan ju verkar kunna svara riktigt på vad HIF fotboll är. Och det är ju också lite beklämmande. Alltså, där är det absolut att Alvaro Santos och Mattias Lindström kom in i ett tufft läge, byggde om en tredjedel av truppen, och det kanske var svårt att sätta strukturerna på den tiden, men till nästa säsong, om de då blir kvar som tränare, då måste man ju verkligen börja sätta en tydlighet i vad man vill göra, och inte bara att man ska kämpa och slita för klubbmarket, utan också mer av spelmönster och passningsvägar och det taktiska, tror jag. Där behöver läggas mer tyngdvikt på de grejerna.
Jag ser Alvaro Santos uttalande om nu lagkaptenens liksom vara eller icke vara eller framtiden, att det kanske är en signal om att det är ett arbete som har påbörjats, att det är fler än lagkaptenen som man vill få bort från klubben. Jag är ganska säker på alltså att det är mer än William och Davidsen som har kontrakt, där man känner liksom att det här vill vi avsluta, det här samarbetet. Utan att veta vilka, jag ska inte gå in, det har vi redan också sagt vilka som kan tänka. Men alltså jag kan tänka mig att tränarna som Alvaro Santos, det gäller inte bara för William och Davidsen det här han sa. Jag tror att det är fler som kan vara på väg ut. Och då ser jag det kanske som början, att det är ett sundhetssäkert, att det är början på någonting nytt.
Det kanske är så att om HIF nu tänker att Santos ska vara kvar, att Santos någonstans förmedlar utåt att okej, ska jag fortsätta här, då vill jag se förändringar.
Precis.
Och det här är en av de förändringarna jag vill se.
Ja, och det kommer nog följa fler. Det var som Sebe var inne på, det kommer nog förmodligen komma fler sådana här, där vi ser lösen där man har bryter kontraktet med spelarna. Och jag tror HIF behöver det. Det har vi varit förra veckan. Hade jag varit tränare, så hade jag liksom vilka spelare jag skulle avsluta samarbetet med, vare sig de har kontrakt eller inte kontrakt, så har jag en ganska klar bild av vilka som är värda, beroende på vilket vägval klubben gör, givetvis. Sportligt vägval man gör. Men jag kan inte tänka mig att de här spelarna, den här truppen idag, överhuvudtaget, den ska inte se likadan ut när de står där under, när försäsongen börjar, om HIF vill förändra.
Nej, och en spelare som kanske landar någon annanstans, det är ju Taha Ali. Det har i alla fall ryktats om att AIK skulle vara intresserat av honom. Hur mycket som ligger i det, det vet inte jag. Men ja, det kanske är ett sätt för HIF att få tillbaka pengarna för Taha Ali.
Ja, de lär ju nog ändå hålla ganska hårt i honom. Han varvades väl för ja, men runt 4 miljoner av externa finansiärer som i HIF gärna vill betala tillbaka så småningom ju såklart. Taha Ali har ju inte levt upp till de väldigt höga förväntningarna som många ställde på honom. Det är klart att man kunde ha nyanserat de förväntningarna. Även liksom jag var ju ganska lyrisk över honom inför säsongen. Men jag baserar också de slutsatserna på att HIF själva har gjort en väldigt stor grej av Taha Ali. Man investerar som sagt tungt i honom. Och samtidigt har man också gjort väldigt mycket för att hypa upp honom. Man har kört sådana här TikTok-videos och hela den biten. Alltså man har verkligen byggt varumärket Taha Ali. Så HIF har ju i högsta grad själva bidragit till de här höga förväntningarna.
Jag var försiktig från början, men jag sveptes med efter hans match mot Djurgården borta. Där trodde jag, fortsätter han så här liksom, så försvinner han till sommaren. Det är ingenting jag skäms över. Jag skrev också att HIF kommer få en bra slant för honom. Men efter det, när motståndarna, han är fortfarande mot Elfsborg kan man säga, när han vänder upp Johan Larsson under, i stort sett hela matchen. Men sen då, mot Djurgården kom det ju faktiskt en effekt av hans fotboll, så att säga, hans fotbollskunskap och skills. Men efter den matchen så blev det ju inte så mycket mer ju.
Nej, och det är ju det som gör att man undrar lite hur stort intresset är. Då i sommar skrev vi fotbollskanalen om intresse från Italien och Portugal bland annat. Så där, men nog är det allsvenska klubbar som är sugna på Taha Ali, det tror jag absolut. Och det snackas då som sagt om AIK. Och det känns ju som en hyfsat logisk varvning av AIK. De har
om de gör det alltså.
För de... De står så i ett litet vägval nu. De ska bygga om lite i truppen. En del rutinerade pjäser som lämnar. Visserligen inte på Taha Alis position. Men där är ju inte jättemånga vassa alternativ på deras yttermittfält till exempel. Samtidigt som Taha Ali har ett band till Stockholm. Han är väldigt nära vän med Bilal Hussein i AIK. Så alltså, sett till det, både den sociala biten och vad AIK kanske behöver för spelartyp och var de har luckor i truppen och så vidare, så skulle det ju vara ganska logiskt om det blir en sån övergång, om det nu ligger något i uppgifterna. Jag vet ju inte vi, men det hade känts rimligt för alla parter.
Jag vet att vi pratade inför den här säsongen, i början av säsongen, också om det faktum, jaha, Taha Ali, okej, vi vet om hans skills. Men kommer han att få ut dem i ett lag som förmodligen inte kommer att ha så mycket boll? Vi pratade om det. Om han skulle hamna i AIK så skulle han ju få svara i ett lag då som har betydligt mycket mer boll. Kanske skulle det få det till att han flyger. Jag vet inte, men det... Ja, spekulationer.
Ja, och plus att AIK ju har starka anfallare, John Guidetti och Stefanelli och så här som kan göra mål. Så det, den tyngden och pressen kommer inte ligga på just honom i kanske poängproduktionen, utan att han mer kan luckra upp försvaren och skapa ytor på det sättet. En annan klubb hade kanske kunnat passa i Sirius. Där är det inte så viktigt att vinna fotbollsmatcher heller. De är ju väldigt... Jag håller ju väldigt hårt i sin spelidé och att det ska vara fotboll längs marken och så vidare. Där hade han kanske också kunnat passa in, jag vet inte. Men AIK hade, tror jag, hade kunnat passa bra för både för Taha Ali och sen att Taha Ali hade kunnat passa bra för
AIK. HIF måste ju, där har vi ett nytt vägval. Det hänger på det vägvalet HIF gör. där en massa bitar då, om man ska plocka in en massa bitar i analysen, är att är det tanken att man ska vinna Superettan direkt och studsa tillbaka som Halmstad? Men då är det ju sinsamt, då behåller man otroligtvis det här. Eller är det viktigt att frigöra resurser och försöka tjäna lite grann på affären, låta sälja spelaren för att vi har valt den här vägen att gå och satsa istället på en vad heter han nu som de var provspelare, Noah
Kristoffersson.
Nu spelar han ju inte på exakt samma...
Han har ju varit rätt så mycket vänsterytor.
Precis, vänsterytor. Men han rör sig i den positionen.
Det är en annan spelartyp. Han skulle kunna konkurrera i en sån...
Men han är billigare och HIF behöver kanske pengarna med inkomstbortfallet till Superettan och sånt. Ska vi sälja av det vi kan idag? Ja, men då gör man det. Då kanske följer det fler som tar Halli. Då kanske man säljer Lingman till HJK och Helsingfors. Lukas Lingman då, som också externa finansiärer har bekostat. Och så rensar man bordet där och börjar om. Alltså, det är så mycket som hänger ihop här nu. Och det är stora beslut och de måste tas rätt snabbt också, som vi har varit inne på. Det ska bli spännande att följa vad HIF, vilket vägval de gör.
Man skulle ju också kunna se det som så att om man kopplar på det du säger, ska HIF försöka studsa tillbaka direkt igen? Ja, försöka, det ska jag. Såklart man gör.
Ja, jag har ju själv sagt att man ska gå in för att vinna, liksom få in den här tävlingskultur och mentaliteten. Och sen om den räcker till för att vinna Superettan, jag vet inte.
Men om han då blir kvar, eller att HIF bestämmer sig för att han ska vara kvar till alla pris, ja, men då kanske det, man kan förvänta sig att HIF blir ett mer spelförande lag i Superettan, eller har mer boll. Han kanske kommer att få ut mycket mer av sitt spel, även i poängproduktionen i Superettan.
Absolut, finns ju den, liksom den möjligheten också. Absolut.
Ja, för att om man då ska titta på Superettan nästa år, så vi vet ju det, att det är en serie som inte är den sexigaste i världen.
Men den är tuff.
Den är tuff. Men Halmstad kommer inte vara där. Bromma pojkarna kommer inte vara där. Men däremot så kommer Gävle att vara där. Och
Guys.
Ja.
Och kanske blir det verkligen gästrikarnas år. För det kan vara så att Sandviken följer med Gävle upp i Superettan.
Ja, det är ju en ruggigt intressant avslutningsomgång i Superettan här till helgen. Det är tyvärr inget på spel i toppen. Det hade ju varit roligare om det var det. Men BP och Halmstad är klara för uppflyttning och Öster är klart för kval. Men i botten, där blir det spännande. Då är det tre lag som slåss om att undvika och åka ur direkt. Det är Dalkurd, Östersund och Norrby. Där Östersund och Norrby möts i sista matchen. Vinner Östersund där, då tar de kvalplatsen. Klarar Norrby oavgjort eller vinner, så får de kvala. Och sen kring den andra kvalplatsen är det också ryggigt jämnt, där det är Jönköping och det är Örgryte, det är Örebro, det är Utsikten och det är Västerås som slåss om att undvika den där sista jobbiga kvalplatsen. Och där möts Jönköping och Örebro i sista omgången. Så det är två matcher som är otroligt viktiga för bottenstriden.
Men framförallt så har vi också så att Falkenberg kan gå upp. Det kan bli, exakt. HIF kan ju få möta laget vid havet igen, och där Kristoffer Andersson är tränare. Och de kvalar, de är klara för kval redan nu.
Och där Adam Eriksson är med i truppen också. Falkenberg kommer i så fall, eller de kommer ju gå till kval. Och de kommer då få möta det laget av Norrby, Östersund och Dalkurd som får kvala. Och då de andra lagen som jag nämnde, de kommer då att få möta Sandviken
Och uppifrån så är det redan klart att Sundsvall också följer med HIF ner, och sen så blir det antingen Degerfors eller Varberg. Så att det är en Superettan nästa år. Ja, men det är klart att HIF kommer att få bära favoritskapet, beroende på, som sagt, för är det en truppsammansättning där det är en massvis med unga spelare, där man satsar på ett helt annat liksom, en annan satsning, en annan sorts satsning. Ja, men då kanske inte man ska liksom måla ut HIF som att man måste vinna C eller ta en av de två direktplatserna direkt. Och då har HIF medvetet förhoppningsvis kommunicerat ut detta, att så här kommer det se ut. Nu väljer vi att gå den här vägen istället för att slippa bli en jojo-klubb. Men det kommer bli en tuff super, utan det är jag helt övertygad om.
Men jag måste bara få snudda vid detta, även om det inte rör HIF. Eller ja, det gör det kanske indirekt för nästa säsong då. Men Tänk om Örebro hamnar på kvalplatsen och åker ur samtidigt som då HIF har gått en sån jättekamp mot Degerfors. Där Degerfors nu har 10 raka utan förlust efter att ha spelat oavgjort nu i den här omgången. Alltså lilla Degerfors som förvisso tillhör Värmland, men det är inte så långt ifrån Örebro, och gamla klassiska Örebro. Tänk om de skulle hamna i ettan. Vilket fiasko.
Vilket är också en varningssignal, för att Örebro tog ju inte, hur många poäng tog de i fjol när de åkte ur?
Jag kan googla fram det snabbt här.
Ja, för då finns det en parallell till hur det har sett ut, hur många poäng som HIF har tagit i år. Örebro hade en miserabel säsong med ner. Nu vet jag inte i hur, men de valde nog att hålla fast vid många spelare, va? Gamla spelare som följde med ner.
Ja, det var ju en hel del meriterade spelare. De tog 18 poäng, HIF står på 17.
17 poäng. Örebro gjorde så här att man åkte ner och har haft ungefär samma manskap i år. För mig är det en varningssignal med tanke på hur det har sett ut i Superettan. Kanske inte HIF ska behålla de här 2023 spelarna som har förlorat
avslutat serien med
åtta raka förluster, tagit 17 poäng. Jag tror man kanske ska snängla åt, oj, så här gick det för Örebro. Jag säger inte att det måste gå likadant, men du följer för många spelare med ner som har förlorat mycket, så riskerar det bli som det blir nu för Örebro, tror jag.
Lite samma syndrom på Falkenberg förra året, och så behöll ju ganska många spelare när de åkte, och sen åkte de också ur Superettan. Nu går de upp igen. Finns fortfarande en del spelare kvar sen den allsvenska säsongen, men ändå där finns de exemplen. Och nu Halmstad studsar tillbaka direkt. Östersund kanske åker ur. Örebro kanske åker ur. Jag räknar ju på det någon gång i
men hur såg det ut i Halmstad? Man behöll visserligen tränare.
Halmstad behöll ju verkligen en stor del av sin trupp. Men de var ju också,
det var ju
egentligen för
bra
för att åka ur allsvenskan. Det kom ju lite som en chock för dem där i kvalet mot
honom. Du gjorde så här med Antonsson, va? Ja. Det var den enda, va? Precis. I princip.
Kanske.
Alamari också.
Just det.
Men de har ju ändå behållit stora delar av sin trupp.
Kanske är att dra det för långt, men när du, Marianne, pekar på den här och ser Örebro som en varningsklocka, nu vet vi ju inte hur det blir, men det har ju inte varit en bra säsong för Örebro, hur den slutar. Det finns ju faktiskt en annan parallell med Örebro också, som ligger på ett lite högre plan. Hur ser det ut i Örebro? Jo, där har ju hockeyn börjat ta över mer och mer
andelar, ja.
Och mer. Mm. Från det som har varit en fotbollsstad, en genuin fotbollsstad. Hur ser det ut här i regionen? HIF med stora tunga meriter, och sen så Rögle inte så långt härifrån. Det finns en parallell på någon slags, vad säger man, metaplan. Jag vet inte hur man uttrycker det, på ett annat plan än nere på planen.
Jo, men så är det ju. Samtidigt HIF på sjätte plats i den allsvenska publikligan, 7-7 i snitt. Det tycker jag är jättebra sett till HIFs sportsliga resultat, att man ändå har en så stark stomme i publiken, och att man ligger så högt i publikligan och ändå har ett så pass bra snitt när man har haft så stökigt i många år. Så det ska de ju ha en eloge för, de supportarna, så att det är ett så pass bra snitt ändå. Jag tycker det är starkt. Det är klart att det är en bit ifrån var HIF har haft sitt publiksnitt förr om åren, men sett till var klubben har varit de senaste åren och varit i år, så är det bra, tycker jag.
Ja, det är ju det lite grann också som gör ju fortfarande, alltså det är ju en av de här ljusglimtarna, att man har den här publiksiffran när laget är så pass dåligt som det är. Och någonstans, för att man ska ju veta det också, det återigen, alltså man måste sätta HIF, bestämma här är vår plats nu i den här närkänningen, i den här pyramiden. Jag läste någonstans efter Häckens guld här att i år så slår de nu liksom rekordomsättningen landar på någonstans 250 miljoner. Tänk då på vad HIF omsätter. Häcken som man alltid har sett som en liten klubb.
Som
och så.
Inte har det publikstittet här.
Som inte har, det var det jag skulle
som,
komma
som
till.
Som förvisso har Gothia Cup som är en enorm intäkt.
Och ett av Sveriges bästa damlag också.
Ja. Så det ska ju med i resonemang.
Ja, ja, absolut. Gothia Cup, men jag menar, det fick de inte bara slängt i knäet sådär. Och det är liksom någonting som man har jobbat upp genom åren också. Va? Man får alltid höra det från olika fans att Gothia, ja men de har ju alltid Gothia. Ja men de måste ha gjort någonting också för att skapa den turneringen man har gjort en gång i tiden. Och låt det växa. Det är som att säga att Eskilskupen här nere, Eskilsminne liksom. Ja men de har ju Eskilskupen alltid som de får in pengar på. Ja, men någonstans startar ju alla kuper om man jobbar upp det. Men jag tycker det är imponerande av Häcken. Alltså det som ni säger, de har väl knappt över 4 000 i snitt.
Nej, jag tror de har 4-7.
Ja, okay, men det är betydligt lägre än HIF. Om man omsätter 250 miljoner i en stad där man har konkurrens av Blåvitt, ÖIS, GAIS bland fotbollen ändå. Och sen Västra Frölunda då på hockeysidan. Det är rätt tuff konkurrens och ändå omsätter den här klubben ute på Hisingen 250 miljoner numera. Och då börjar vi också ana vad, alltså det, och det är rätt många som börjar nå upp i rätt snabb takt i den här omsättningen kring 200 miljoner i Sverige. Inte bara Malmö som det var för några år sedan, utan nu är det Stockholmsklubbarna också. Norrköping har en jättehög omsättning. HIF, mm. Det är, som sagt, då måste du utmejsla därifrån din omsättning är. Säg att den är, jag vet inte vad den landar på nu kanske.
Jag tror den är runt 60 miljoner förra året.
Förra året, ja, men vad den landar
är
nu.
Den är betydligt högre i allsvenskan.
Ja, precis va. Och sen kommer den sjunka igen kanske, nu när man tar steget ner. Vad gör vi faktiskt med den ekonomin vi har idag? Hur optimerar vi den maximalt? Vi kan inte jämföra oss med Häcken 250 miljoner i omsättning. Hur gör vi? Återigen där. Alltså det är ett tufft jobb HIF får framför sig.
Oh ja, oh ja. Och jag tror att det är viktigt att ha med sig.
Och det är jätteviktigt jobb.
Ja, att det inte blir en enkel resa tillbaka. Det tror jag är ett fundament.
Tror du har en poäng där, ja.
Ja, Vida Världen och ex-HIF-are, vi kanske när vi ändå är inne på namn från i år att vi tar ex-HIF-are först, för där har du...
Ja, det blir en specialare idag. Inte riktigt samma sak som vi brukar köra, utan jag tänkte ta en trio. Vi kan börja med en som inte är i denna trion då, men Alexander Falsetas då som är tillhör Häcken, som vi pratade om här precis.
Som det finns en intervju med ute på hd.se.
Precis, jag pratade med honom efter matchen nu mot Elfsborg om det här med kontrasterna, att hans lagkamrater i Häcken sprang runt med guldhjälmar på Gamla Ullevi och festade hela natten lång medan han förberedde sig inför matchen mot Elfsborg.
Det är snudd på unikt att ha uppleva han är, den dubbelheten.
Han tillhör två klubbar. Den ena vinner SM-guld och den andra åker ur allsvenskan. Den kontrasten satte han ord på i den här intervjun som finns ute på sajten. Men då tänkte jag vända på det hela och prata om lite andra kontraster kopplat till HIF då. HIF börjar säsongen med 4-3-3, ett tremannamittfält med Lukas Lingman, Albert Ijupi och Armin Gigovic. Lukas Lingman lämnade, ni pratade om honom i förra podden här, spelar nu igen då i HIK i Finland där han har blivit mästare i ligan och spelat Europa League mot Roma och Real Betis. Även Ludogorets kan man ju nämna där även om det inte är lika stor klubb. Där kan man ju också snacka om kontraster. Att han lämnade det sjunkande skeppet och fick uppleva otroligt häftiga matcher istället. Albert Ijupi lämnade ännu tidigare för Österrike. Slapp också åka ur allsvenskan och spelade nu senast mot Red Bull Salzburg i österrikiska ligan. Salzburg som är med och slåss om att gå till slutspel i Champions League. Nu spelar ju inte han i Salzburg utan i en annan klubb i Österrike. Men just kontrasterna att han får möta ett Champions League-lag i Österrike.
Hur gick det för dem?
De Så jag ser, har vi uppe här. De förlorade med 1-0 och enligt Transfermarkt så spelade Albert Ejupi som mittback i en fembackslinje. Oj! I den matchen.
Se där.
Mot, wow. Kanske fick stångas då mot Benjamin Šeško som slovenen som sänkte Sverige i Nations League.
Det får du kolla upp.
Det får
du
kolla
som gillar att kolla på matcher i efterhand.
Ja. Och sen då den tredje mittfältaren som var med när HF startade säsongen, Armin Gigovic, gör ju det väldigt bra i Odense i Danmark.
Väldigt uppskattad.
De har gått starkt, han har spelat 90 minuter i alla matcher utom två. En som han spelar 82 minuter i, och så nu senast mot Midtjylland när han faktiskt blev utvisad. Vilket var väl en liten smolk så sett. Men han har gjort det väldigt bra och verkar väldigt uppskattad i Odense. Det snackas även om att de vill köpa loss honom eller göra det permanent, det där lånet från Rostov. Så där har ni de tre mittfältarna som startar säsongen i HIF och spelar de första matcherna ihop på mittfältet. De befinner sig på lite andra platser i karriären nu än vad de hade kunnat göra om de stannat kvar i HIF.
Kan man ju verkligen säga. Hade de varit sina bästa jag alla tre samtidigt i HIF, så kanske säsongen hade sett annorlunda ut här
så,
också.
Så kan man ju också välja att se.
Vida världen, var ska vi nu då?
Det blir
Afrika
också,
antar jag?
Nej, det blir inte Afrika.
Är det ett landskap i Sverige? Gästrikland igen?
Nej, detta blir också en specialare. Jag tänkte att vi ska in i en liten mästerskapsbubbla. Istället för att prata om utländska spelare som har varit i HIF ska vi prata om svenska spelare som har varit i HIF, närmare bestämt svenska landslagsspelare och svenska mästerskapsspelare. På 2000-talet har det varit minst en HIF-are i varje svensk EM-trupp förutom 2016. Då var det ingen HIF-are. Men Granqvist var med, men han spelade inte för HIF då. Utan detta handlar om HIF-are som under EM har representerat HIF som klubb. Vi kan börja med 2000, en spelare.
Roland Nilsson.
Stämmer. 2004.
Erik Wahlstedt.
Stämmer. 2008, två spelare.
Henrik Larsson.
Stämmer.
Andreas Jak... Nej, han spelar inte då ju.
Alltså den här gissningsleken.
Den är ju en liten...
Slammis.
Ja, man kan nästan säga det. För den här spelaren var ju utlånad till HIF under våren 2008.
Nej, den...
Men när truppen togs ut så spelade han ju i Allsvenskan med HIF.
Jaha. Nej, det minns jag inte.
Är det... Alltså jag har ett namn här, men jag vet inte om jag vågar chansa på den. Det kan ju bli att jag gör så otroligt... Nej, jag vågar inte. Det är
jo, vi vill höra din gissning.
Nej. Alltså...
Ja, det är ju...
Jag får klippa bort om jag säger det här och det är jättefel.
Åh, vad fegigt.
Men var inte han... Gärnt i landslaget?
Ja, det är ingen jättedum gissning. Det var snarare att han var aktuell i så fall inför 2012. Mm. Men inte 2008.
Så det är liksom inte jätteskämskudde på här nu?
Nej, det har...
Jag ger mig
det. Det är helt kort och gott en person som vi oftast pratar om i den här podden som var med i EM-truppen 2008.
Andreas Granqvist.
Ja, exakt. Han var med 2008. Han var ju då även med 2012.
Men han väl inte HIF? Han var utlånad från Wigan. Just precis. Det, den glömde jag bort ju.
Han var ju då med både 2012 och 2016 också. Men då tillhörde han ju inte HIF. Men 2012 var det en annan spelare som tillhörde HIF och var med i truppen.
Men det är ju året efter de tog SM-guld. Per Hansson.
Exakt. Per Hansson.
Tredje
målvakt i EM-truppen 2012.
Åh, vad retligt det med Granqvist. Han var i HIF, men det var inte länge han var...
Nej, det var ju på våren där, tror jag, som han spelade i HIF. Och sen 2021 då, senast, hade ju HIF också med. Fast att man låg i Superettan så var ju då Andreas Granqvist med. Jajamän. Han spelade ju ingenting, men han var med i 26-mannatruppen. Så där har vi alla HIF-are som varit i... alla.
Och Martin Olsson hade lämnat HIF då?
Martin Olsson, han hade ju lämnat HIF 2021 då. Så Han var ju uttagen först i truppen. Sen så fick han ju lämna återbud på grund av skada. Men det är intressant.
Det här var lite roligare tycker jag än vad det brukar vara.
Det kommer ju ett EM 2024 också. Just nu har man ju svårt att se att det är någon HIF-are som ska konkurrera om en plats i den truppen. Men vem vet, HIF kanske tillbaka i Allsvenskan. Någon spelare som gör en success vår i Allsvenskan och slår sig in i EM-truppen 2024. Men ja, vi får se. Jag kanske kommer tillbaka nästa vecka med någon ny mästerskapsedition på
Dina Vann. Kul. Vi har ju U21 också.
Där, är också
där finns ju också chans att ta en sån här ex-HIF-grej. Ja.
Okej, hörni kära lyssnare. Vi går in för landning och vi har ju faktiskt bara en match kvar. Det är mot Hammarby och sen så stängs i alla fall den allsvenska säsongen vad gäller matcher.
Sen börjar... Stänger vi poddbutiken då också?
Nej, det tror jag knappast eftersom det kommer en eftersäsong som lär innehålla rätt mycket som vi behöver prata om.
Vi kommer kanske inte ha ett avsnitt i veckan, det kan vi kanske inte lova. Men vi hoppas ju att vi kan
fortsätta. Vi måste kunna lova, om det inte är så att sjukdomar slår ut hela poddverksamheten här, att vi i alla fall kommer tillbaka nästa vecka.
Det kan vi lova. Och då ska det bli lite utmärkelser och liknande. Lite allsvenska.
Ja, jag har hört lite grann vad du har planerat här. Jag säger du, för det är väl du som är någon slags uppfinnare Jocke i det sammanhanget.
Ja, det blir lite smått och gott. Vi kör Allsvenskans stora pris i HIF-podden.
Okej, tack Marianne, tack Sebbe och framförallt tack till er som har följt oss den här veckan. Ni vet vart ni följer oss på hd.se där vi skriver allt och har allt som vi får fram och ja, så om HIF. Nu önskar vi er en... ja, så skön vecka som ni kan ha. Hej med er!
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.